Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Katja Nyberg och hon berättar om en händelse som skedde när hon inte var i tjänst. Ha en väldigt trevlig lyssning och var försiktiga där ute. Ja, men då säger jag välkommen till Katja Nyberg.
Tack.
Det är ju så att du och jag, vi känner ju varandra sedan tidigare. Vi har jobbat tillsammans som poliser.
Mm.
Det var back in the days.
Precis.
96 när vi startade upp, eller Stockholmspolisen startade upp något som i folkmun kommer att kallas för rave-kommissionen.
Mm.
Vi jobbade mot ungdomar och narkotika. Hur länge hade du varit polis då när du började på rave-kommissionen?
Jag var precis nybakad faktiskt. Så jag hade nog typ ett halvår, knappt hade jag jobbat som polis. Så att det var rätt in i hetluften. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt från början. Jag trodde jag skulle gå ut i uniform och jobba. Jag var på krimjouren direkt. Men det blev ju rejkommissionen civilt. Men det är nog det roligaste jag har gjort.
Kul, vi ska prata lite mer om det. Men då, alltså, när gick du polisskolan då? Vilket år?
Jag gick ut 96.
Mm.
Så att 93 började väl då. Då var vi 3 år då.
Var det något du hade tänkt på liksom, som ung, så att jag ska jobba som polis när jag blir äldre? Eller?
Ja, alltså det lustiga var att jag kommer ihåg när jag var skolsköterskan, någon sån här läkarkontroll, då frågade läkaren vad jag skulle bli när jag blev stor. Och då var jag typ 9 år och då sa jag att jag skulle bli polis.
Aha.
Sen vet inte jag om det var något jag funderade på direkt, men jag tror jag lade lite på hyllan för jag var närsynt så att, då gick det inte, men... Så jag sökte in till juristlinjen, för jag ville jobba med lag så.
Mm.
Men sen kunde man ju operera ögonen och då gjorde jag det och sökte in till polishögskolan.
Ah.
Så jag ville nog jaga bus, det var nog det som var liksom grejen.
Men var det just det här jaga bus, alltså jaga brottslingar som lockade, eller vad var det som lockade till polisyrket då?
Jag tror en kombination med alltså den här juridikdelen, men inte bara sitta och hålla på med det utan samtidigt vara ute och jobba.
Ja.
Jag har nog svårt att sätta fingret på egentligen vad det var, men man har ju märkt under åren man har jobbat att man är ju polis, liksom, man ingriper ju oavsett, även på fritiden och så vidare. Mm. Och det tror inte jag man gör att man är polis, utan det är nog bara sånt som man är som person.
Mm.
Och det är väl antagligen därför man söker sig till det yrket också, kan jag tänka mig.
Och man har väl också en skyldighet att göra det?
Ja, det har man, självklart. Men det kan man ju... Man kan ju mörka det så att säga. Om man är civil. Ja, precis.
Ja, så är det. Och ibland kan ju det faktiskt vara ytterst olämpligt kanske i vissa fall.
Ja, man får väl tänka till. Man kanske inte ska göra det i alla lägen. Nej. Beroende på status och så vidare.
Hur var polisskolan då? Var det som du hade tänkt dig? Eller hur var det när, liksom...
Ja, men det var det nog. Nu kommer ihåg det som en väldigt rolig tid. Det var kul liksom.
Mm.
Det var roligt. Det var... Sen tyckte jag om detta med att det var praktik. Tyvärr, nu har de ju vänt på det här med praktiken. Man avslutar med praktiken, men att det var mitt, att det var liksom mitt i. Att man kom ut och fick jobba och sen gick man tillbaka till skolan.
Just det.
Så det var faktiskt väldigt bra. Så jag tyckte det var bra. Mm.
Och sen kom du ut och började jobba på krimjouren. Men det låter ju väldigt ovanligt att man börjar jobba. Hur kommer det sig att du börjar jobba...
Alltså jag sökte, men man fick ju välja om man ville komma ut och jobba då, IG då som det heter nu. Men jag tänkte det kan jag alltid alternera, göra någonting på sommaren, jobba några månader bättre att jag får utredningsvana. Så att jag sökte mig till krimjouren och sen hann jag ju aldrig med det, för att då blev det ju det här med rejkommissionen då.
Just det.
Då gick jag in i det direkt. Så att jag har ju egentligen bara varit aspirant i uniform och sen jag jobbar övertid två pass faktiskt har jag jobbat.
Och då, är det allt
I uniform, ja.
Någonsin som polis?
Ja.
För har du två pass i uniform?
Ja, alltså som färdig polis.
Ja, just det, som färdig polis. Ja. Har du bara två pass i uniform? Mm. Det är ju unikt.
Det var
lite.
På Lollipopfestivalen, det kommer jag ihåg.
Ja. Är det sant?
Ja.
Det har nästan inte hört talas om någon som har gjort så få...
Nej, det blev... Men det är revkommissionens fel.
Ja, just det.
Det...
Men hur känns det då? För då är ju inte du, när du sätter på den polisuniform, hur,
Hur känner du för det om du inte har haft det?
Jag menar... Ja, men jag har ju haft det när jag var aspirant. Vi var ju aspirant ganska länge. Hur länge var man aspirant? Ett år nästan.
Ja,
det
var nästan ett och halvt.
Ja, det var ett och ett halvt kanske med.
Okay,
så då, så att, då fick man ju den biten. Men om man skulle sätta mig i en radiobil, det är nog ingen hit. Liksom. Det är där man söker koll på de spakarna. Men har man... Nej, men det är inte som jag känner. Så man har ju ändå varit ute och jobbat. Det är ju inte... Du vet ju, nej, på revkommissionen, då var man ju ute.
Ja, vi var ju väldigt polisiära.
Ja,
så att vi inte hade uniform på oss.
Civila och även de andra ställen jag har varit på så har man ju också varit ute och jobbat. Så att, även fast man kanske har haft en utredningstjänst.
Mm. Och det är väl det här på något sätt som också är väldigt intressant med polisyrket. Att det finns ju oerhört många yrken i yrket.
Mm.
Och jag menar, när du kanske förklarar för personer du träffar på ett bröllop eller någonting, säger att du jobbar som polis, så är det väl många som bygger upp en bild av att du är ute och kanske patrullerar eller något sånt där.
Mm.
Ja, RIV-kommission, du säger att det är bland det roligaste du har gjort. Och vi kanske ska berätta för lyssnarna vad vi gjorde. För det var ju så att vad som hände där 95-96 var det att det kom tillbaka mycket droger, LSD, och så kom det mycket ecstasy och sånt som man såg bland unga och på, i krogmiljöer. Och så var ju då rave, var ju någonting nytt.
Mm.
Och hade ravefester.
Mm.
Och då satte man ihop en grupp med, måste man ju säga då, vi var ju unga poliser.
Ja. Vi var ju unga allihopa, tror jag.
Ingen var väl över 30, tror jag.
Lasse, var han inte det, va?
Han kan
ha... Jo, han var över 30. Han, han var en bit över 30. Han var nog 35 till och med, tror jag.
Oj.
Ja, 34-35.
Riktig ålderman. Och sen så var vi ute på de här eventuella festerna som vi hittade. Och annars var vi ju på krogarna i stan.
Mm.
Och det som jag tycker var spännande när vi jobbade tillsammans var ju det att alla jobb som vi... så att säga, alla brott som vi rapporterade hade vi egentligen jobbat upp själva.
Mm. Ja, precis.
Det var ingen som ringde så där ligger det knark och så åkte vi och hämtade. Utan, och det gjorde vi ju med hjälp av tipsare, inkommande tips, men av egna uppgiftslämnare och sådär. Så
ja, det var ju från ax till limpa, så att man, det man jagade upp, det utredde man ju sen också.
Precis.
Så det var ju väldigt lärorikt och väldigt kul också, för man var ju engagerad med det man gjorde. Och sen tror jag också när vi kom in, vi var ju mycket på Södermalm, att de visste ju när vi kom in så tog vi hand om våra egna ärenden. Vi behövde ju inte blanda in någon krimjour eller någonting sånt där, utan det var bara okej. Okay, liksom.
På så sätt var vi lite populära också.
Ja.
Vi sköt inte över jobb på någon annan, utan vi tog våra egna jobb.
Vi visste precis vad vi skulle göra. Liksom. Så att, ja, men det var en kul tid. Det var...
Jag har ju bett dig att ta med en historia som... under din polisiära tid sen 96 som när du slutade, eller kan jag hämta under praktiken, men som har påverkat dig och som du har tänkt på ibland, och vad är det för historia som du har i huvudet?
Jag tänkte på det när du frågade mig tidigare där, och man har ju varit med om en hel del grejer som polis, men faktiskt den som poppade upp, det var på min fritid. Jag skulle hämta barnen från skolan, och eller från dagis, var det snarare både dagis och skola, och då hade jag parkerat bilen, hade parkerat den lite så här vid någon buskar och så, här, så man såg den inte helt, man såg liksom taket på det, kan man säga. Och jag bara hade lagt telefonen mellan stolarna, och sen så gick jag bara, skulle snabbt hämta dem, och sen när jag kom tillbaka så ser jag att det står tre personer på sidan vid bilen. Mm. Vid de här buskarna, så det såg väldigt märkligt ut, vad gör de sådär, fast jag såg inte vad de höll på med, så jag skyndade på lite, och sen så när jag närmade mig bilen så gick de, lämnade de bilen och gick till en annan bil som stod lite längre bort med motorn igång. Mm. Det satt en man i den bilen, det här var tre kvinnor som stod vid bilen då. Och då visade sig, då har de ju slagit rutan på bilen, antagligen ta telefonen eller vad de nu skulle göra, men så då gick jag ju tillbaks till dem. Då hade de hunnit satt sig i bilen. Mm. Men man hade inte hunnit åkt. Och öppna bildörren och visa polislegitimationen.
Du öppnade deras bil?
Ja, öppnade deras bil.
Bak eller fram?
Nej, fram där föraren satt då.
Okay. Mm.
Och sa att de skulle stanna kvar och visa polislägget. För jag var ju helt civil, jag var ju privat, så jag hade ju liksom ingenting mer än
polisläget. Men hade du dina barn med det här?
Ja, de var med. Nova och Troy var med. Viking och Nova var med. Och det var ju också lite roligare det här, för att jag gick ju helt in i liksom, polis...
Ja, men, rollen.
Ja, alltså, och det här har jag ju tänkt på efteråt, men hur man agerar. Det var liksom, nu är jag polis. Jag hade ju bakhuvudet att barnen var där också. Och de stod ju där och höll varandra i handen och tittade liksom, när mamma höll på. Och sen är det en pappa då som tänt utav, ja, utav andra barn där på skolan som... Han var ju precis där, men istället för att hjälpa mig, han blev helt chockad antagligen, så säger han bara, jag tar hand om barnen. Och då tänkte jag, bra, då kan jag släppa barnen. Då trodde jag att då hade han tagit hand om barnen. Så jag liksom släppte dem helt. Jag kan återkomma till det sen, vad som hände där. Men i alla fall, då släppte jag barnen. Och så stod jag och pratade med dem här då och försökte ringa samtidigt, för jag behövde ju få dit någon. De var ju 4 stycken och jag var själv. För de, ja... Hon som var ledare, kan man säga, kvinnan som satt bakom, hon satt och hetsade den här killen att han skulle köra. Kör, 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 satt hon liksom och sa så här. Och han visste inte hur han skulle göra. Jag stod ju med bildörren öppen och försökte ringa. Och hon höll på att stressa mig. Ja, jag ser att du är nervös. Vad höll hon på så här? Och
försökte... Alltså hon försökte stressa dig?
Ja, hon försökte stressa mig också. För jag försökte ju ringa samtidigt som jag skulle hålla bildörren så att de inte drog liksom. Och så ringa då.
Just det.
För att få hjälp då och så vidare. Och förklara vad jag var och så där. Och... Ja, så där tog ju, det känns som en evighet när man står där och försöker fippla liksom och håller på. Men sen är plötsligt så kör han. Och jag står ju med bildörren öppen, så det jag gör, jag slänger mig in i bilen. Och jag har så högklackade skor på mig, jag kan bara tänka mig hur det såg ut. Men så jag kastar mig in i bilen och börjar tänka, jag måste få ur nyckeln ur bilen, tänker jag.
Just det.
Så jag hänger ju liksom, han kör, så jag hänger in med halva kroppen utanför. Får tag i ratten, får tag i bilnyckeln och liksom lyckas få stopp på den. Men då har han ju hunnit åkt en bit.
Ja, jag fattar.
Och det hade ju kunnat gått åt helvete.
Ja, såklart.
Ja, men det var ju inget, man bara instinktivt, jag måste få stopp på bilen.
Ja.
Och som tur var hade väl den här pappan på något vis... passerat receptionen eller någonting på skolan och sagt någonting. För i samband med att jag och den här bilen då är på rull och jag hänger halvt utanför bilen, så kommer det 3 lärare ut från skolan.
Uh-huh.
Varav en är, det här är en internationell skola, så att den ena läraren hade varit polis i Skottland tidigare. Så att, och de var jättebra, för de här fick ju stopp på bilen, så försökte de sticka, så de drog ju några stycken av de här då, men vi lyckades hålla kvar dem i alla fall, och någon sprang efter någon annan och så vidare. Så att tack vare dem så lyckades vi få alla 4, och någon hade rymt från LVU hem och så vidare. Så att,
okay.
Och så där. Men då fick vi stopp på allihop, och sen kom ju då målade bilar och så vidare, så det var det lugnt. Så att när det här var under kontroll och de målade bilarna hade kommit och så där, så började jag tänka, var är barnen någonstans?
Ja, det...
Och då den här pappan då som skulle ha tagit hand om barnen, vi har aldrig pratat om det här någonsin, men han hade bara dragit, så barnen var inte med honom.
Okay.
Så jag bara, men var är barnen liksom? Men då var det någon...
Hur gamla var dina barn då?
Oh, jag vet inte riktigt hur de var. 3 och 6 kanske.
Mm.
Alltså de var inte så stora.
Mm.
Men då har vi i alla fall... Då var det någon snäll farbror som hade tagit hand om, och han var snäll som tur var. Som hade bjudit honom på bullar i någon fastighet. Vi inte lyckades lokalisera den här farbror, men det var längre upp i något höghus där. Oh,
men fick du tag på barnen då? Jag kom
faktiskt inte ihåg hur jag fick tag på dem. Jag vet inte om han hade koll och tittade ut och såg vad som hände eller någonting. Men helt plötsligt så var de där. Och han, den här pappan då, han har inte sagt någonting någonsin om det här.
Men har du inte funderat på att prata med honom?
Nu har det ju gått några år, men han blev nog bara chockad. Och det där visar ju också lite som jag pratade om, varför man blir polis och inte polis. Han är jättetrevlig, alltså jätteskarp, jobbar som arkitekt och så vidare, men han passar nog inte som polis. Nej. Så att det är hur man går in i rollen liksom. Men det gick bra, men det var så här, man tänkte, okej, är det så jag reagerar liksom.
Men hur har du efteråt, när det här liksom kommer upp i ditt huvud, kanske du ser några som står i en bil eller när du har dina barn, tror du att du skulle göra så här igen efter den här händelsen?
Ja, jo, men det gör man.
Uh-huh.
Ja. Det tror jag du också skulle göra, eller hur?
Det är så roligt, för när jag pratade med Martin Melin och han berättade, så kommer det upp massa minnen i huvudet som man inte har tänkt på 10-15 år. Va? Och jag grep 3 stycken för narkotikabrott på Slussen. Jag hade ingen telefon, ingenting.
Nej.
Tog med mig de här 3.
Mm.
Alltså de skulle helt ärligt kunna bara gått åt varsitt håll.
Ja.
Går upp till Slussplan, ringer på den där larmknappen på en vanlig telefonkiosk, få dit målat. Och det var så roligt, vi hade de här frimärkspåsarna med amfetamin, då, så kommer målas och säger så här, det var 4 påsar amfetamin och han har överlåtit honom. Och den här killen då, den här amfetaministen, han bara, det var 5 påsar, sa han. Nej, så det var 4 påsar, ja. Så det var 5 påsar, ska jag ta. Och så grävde jag lite mer i fickan. Nej, det var en påse.
Han trodde du skulle sno en.
Han trodde du skulle sno en påse. Så jag hade missat en påse där då. Ja. Men jag har också gjort såna där grejer. Och jag och Lasse, när vi skulle hem från Nacken på Raven, vi grep ju några på macken där. Mm. När vi sköt också.
Ja, just den, ja. Det drog ju vapen där.
Drog ju vapen och då fick vi båda två där. Och var ju hundpatrull.
Ja, just den, de drog där. Ja.
Men så det är klart. Instinktiva förmågan då, det måste ju ha varit på instinkt som du gjorde det här nästan.
Ja, ja, men man reagerar ju bara, det är ju så. Det märker ju när man är ute och rör sig nu liksom i tunnelbanan och så vidare. Man tittar ju på ett visst sätt liksom, när folk beter sig. Någon kille går in i tunnelbanan, så såg jag han titta in liksom, så jag tänkte, vad fan, vad ska han göra liksom? Mm. Och sen så var han så här, stod han och velade, och så drog han fram en blockflöjt. Så att, men han hade ju ett syfte liksom, så att man märker att det var någonting på gång, vad det nu var han skulle göra liksom. Mm. Så att man är ju lite så här observant och tittar på folk.
Jag
och
märker att jag har tappat lite den här blicken. Men jag märker att jag har ungefär 70% mer än mina kompisar som aldrig jobbat som poliser. Mm. Att jag ser ju vilka som de där och så där. Så att, men visst har man tappat liksom skärpan lite grann, det tror jag att jag har gjort. Mm.
Kanske skönt också.
Ja, men absolut är det det. Jo, men det är det nog också. Ja. För att, ja, jag jobbar inte som polis.
Nej.
Så att det... Men dina barn då, har de tagit upp det här någon gång sen? Kommer de ihåg den här händelsen?
Jo, men det gör de. De kommer ihåg det. Men de är ju lite likadana själva. Alltså de gör ju inte sådana grejer kanske, men de var ju någon som körde på... backa på bilen när jag var och handla. Då hoppar ju Nova ut 8 år liksom, och går fram och säger åt dem att stanna. Och då drog de, då tog hon registreringsnumret. Så att de har ju liksom, det där sitter ju i ryggmärgen.
Du har liksom så uppfostrat dem. Så här har ett anteckningsblock.
Ja, nej, jag har inte sagt någonting, men de märker väl kanske liksom att man gör...
Men alltså när du hängde med benen ut på något sätt, och gjorde du illa dig? Fick du några skador eller?
Nej, skorna blev väl lite slitna så, men det gick bra alltså, peppar, men han hann ju inte köra så långt. Som tur var det ju en uppförsbacke, så han ville inte gasa på liksom så jäkla mycket då, men han hann ju liksom svänga och köra då, så att han hann väl en, jag vet inte hur mycket, men en 15-20 meter kanske då, men han såg ju ingenting heller, för jag låg ju liksom fram på honom. Så, men det var ju bara att få tag i nyckeln. Det var ju det som var att få stopp på bilen.
Var du vittna på det här ärendet sen?
Nej, jag behövde inte vittna på det. Men det stod någon blänkare i tidningen om det. Och då stod det ju då att den ena, hon hade ju rymt från LVU hem och hade någon dom och sådär. Så att det var ju ändå någon annan också. Så här, hade någon var efterlyst och så vidare. Så att, det var ju pundare liksom. Så, ja.
Men var din mobil någonstans då?
Jag hade ju glömt den i bilen, jag hade lagt den i bilen, så det var väl därför hon slog rutan. Jag skulle ju bara hämta ungarna snabbt, så jag la ju bara den mellan stolarna, så jag antar att det var den hon såg.
Men hade de din mobil?
Nej, de hade inte kommit så långt. Jag hade bara sett att de hade bara hunnit slå rutan, och sen kom ju jag, det gick ju så fort liksom. Så att det var ju då jag gick tillbaks till dem och frågade vad de höll på, så de hade inte hunnit tagit telefonen.
Men tror du att den här förmågan, eller det här liksom ingripande... instinkten, skulle den också kunna vara en fara för dig eller liksom?
Ja, men det är klart, det kan ju hända saker liksom. Man tänker ju ibland, även på rejkommissionen, man försökte hålla styr på folk och man var för få egentligen för att klara av situationen, och man vågade inte röra dem för att vara rädd att de skulle urarta. Man bara försökte liksom hålla dem under kontroll, och sen när man kom in på stationen så hade de ju liksom kniv och såna här grejer på sig, så att det kan ju... Det är klart, det kan ju hända saker, det vet man ju inte, men
men skulle det kunna finnas situationer där du skulle tänka så här, men här bara observera och så ringa istället och så får...
Ja, det är klart, alltså är det skjutvapen och sådana saker inblandade och man inser att här kan jag inte göra någonting, då får man ju försöka bara observera, följa efter eller vad man nu kan göra. Så att det är ju klart, men som den här situationen, då fanns det ju inte så mycket annat att göra egentligen. Man hade ju kunnat ta regnummer, men det var ju någon pundabil liksom. Så att, men
Jag kommer ihåg, jag får upp så här roliga bilder nu när vi sitter och pratar. Eftersom vi jobbade i 2 år väldigt intensivt. Mm. Liksom. En kväll så var vi på Vickan i Kungsträdgården.
Mm.
Och sen när vi pratade med vakterna där så var de så här, ja, de och de är här. Det fanns ju lite olika ligor från norrort och sådär. Mm. De visste ju ungefär vilka vi var ute efter och vilka vi kollade på. Så gick vi in där och sen var du försvunnen med, jag tror det var du och... Hon var tusen och hon och andra tjejen som jobbade med oss som är polskan.
Gud, nu tappar jag också det bara för det. Ja.
Men det spelar ingen roll. Mm. Men hur det än var så var ni borta. Sen kommer ni ut från en av toaletterna där. Helt som tomater i fejan bara två. Då har ni slagits under den här handtorken med en kille som ni skulle visitera.
Men var hon med? Var inte jag själv där inne? Var hon med där också? Det kanske hon var.
Jag
kommer ihåg att jag får runt där in och det var ju vinter så man hade ju på sig någon jävla dunjacka. Och så försökte jag, det är ju något man har lärt sig, det går ju ingen bra att få ut en batong liksom inne på en liten toalett och få någon häv, liksom, det får ju ingen kraft att slå. Och det där jävla, ja jag vet, och så den här handdukstorken som så fort man liksom...
Handtorken liksom.
Ja, precis, handtorken, jag måste torka händerna, den drog ju igång hela tiden för vi får ju runt där. För jag bad att jag skulle få kolla hans fickor. Och då sa han, hellre dör jag.
Och sen då så, vet man att man...
Ja, och sen började det liksom. Sen drog han ju igång liksom. Så att, och, ja, så att det blev ju ganska mycket tumult inom den där lilla toaletten.
Ni kom ut med honom sen i alla fall. Nu hur länge ni slogs med honom där inne. Men ni var ju helt slut och svettiga.
Ja, svettiga framförallt.
Och röda i facet så att det liksom... Ja. Stod ju härliga till. Men jag tror han hade så här 20 ecstasy.
Ja, han hade till. Ganska mycket på sig.
Så att,
ja, han var ganska väck också. Så det var väl därför han sa, hellre dör jag.
Det är kanske inte det man vill höra. Man säger så här, jag ska visitera dig över min död.
Ja, precis.
Ja, det var roligt. Det var en rolig tid tycker jag också. Väldigt rolig. Vi var så fria och vi hade också väldigt bra chefer.
Mm, verkligen.
Då pratar man om att man hör mycket på, framförallt Dan Eliasson, om att det är dålig ledning och organisationen. Men vi hade ju då på rekommendationen en chef som var otroligt med oss och kunde alla case och hur går det med det.
Rickard Johansson. Ja,
väldigt duktig.
Mm. Jättebra, det är nog den bästa chefen jag har haft faktiskt.
Ja, det måste jag nog säga att det kan det vara. Om man inte säger gruppchefer så hade man ju...
Nej, men precis, men han... Ja.
Som rotelchef då, kan man säga, var väldigt med och brydde sig och var väldigt engagerad. Jag har en annan liten del i den här podden och det är när vi pratar polisfilm. Och kollar du något på polisfilm, du som jobbar som polis?
Alltså... Det där är också sån här, gör du det? Nu är inte du polis längre.
Nej, men då, det händer ju att jag
är det. Jag är inte så jättemycket för att kolla på det. Jag blir mest irriterad, kan jag säga. När jag
pratar du om svensk då, eller pratar du även om utländsk?
Ja, utländsk också kan vara. Men faktiskt en som jag tycker var bra, det är Bron. Mm. Den gillar jag.
Ja.
Och den är ju svensk-dansk.
Mm.
Men den tycker jag faktiskt var väldigt bra.
Varför gillade du den då?
Jag vet inte, det kanske var för att nu var hon lite extrem, jag kommer inte ihåg vad hon hette, hon som spelade huvudrollen där, men hon hade väl någon diagnos, just, tror jag, men i alla fall hon är ju väldigt sådär, kanske inte riktigt, hon är väldigt fyrkantig liksom och så, men hon är ju väldigt duktig liksom och sådär, men jag gillar henne och kan lite så här kanske identifiera med henne så, men jag tyckte den var bra och spännande och den kändes också verklig, det var inte så här utflippat det kan bli ibland.
Nej, precis.
Så den tycker jag var faktiskt bra.
Jag tänker på det här, du säger att du kan identifiera dig med henne då som kvinnlig polis och sådär också. Har du känt, om jag tänker på när vi jobbade tillsammans, så kände jag aldrig så här, nu ska man jobba med en tjej eller nu ska man jobba med en kille. I vår grupp kände jag aldrig så i alla fall.
Nej.
Men hur har du känt att vara, alltså, polis och tjej?
Jag har nog heller aldrig upplevt det. Det har jag nog aldrig upplevt faktiskt. Utan jag tycker det har funkat bra. Det enda har vi varit någon gång så där jag kände att man har äldre chefer, gubbar, om man får säga så, har väl kanske tagit för givet att det är killarna som ska få svara som chef och bli chef och så vidare. Och,
okay.
Så det har man väl märkt av ibland. att det kan finnas så där under ytan, liksom att man hellre ger ansvaret till en kille kanske än en tjej. När det väl sätts på sin spets kan vi tycka det.
Men de du har jobbat med under åren då?
Det har aldrig varit känt något problem överhuvudtaget, de man har jobbat med. Nej, så det är jättebra liksom, och det är kul tycker jag att jobba med killar. Det blir verkligen en lite annan jargong och energi och sådär. Det jag tycker är roligt.
Ja, det är kul. Oftast man, du säger att det kanske finns en viss typ av människa som är polis som ingriper på det sättet. Men jag skulle vilja påstå också att det finns väldigt mycket olika personlighetstyper verkligen bland poliser. Mm. Alltså det finns väldigt mycket udda personligheter.
Absolut. Nu kommer jag ihåg vad hon heter. Lotta heter hon.
Ja, ah, just det.
Lotta. Mm. Annars är det pinsamt om du vet hur hon heter.
Just det. Hon lyssnade bara på hårdrock och sen blev hon värsta. Gillade hon goa trans på slutet.
Ja. Alla kan ändra sig.
Ja, men skulle du rekommendera till exempel dina barn att jobba som polis, börja jobba som polis?
Inte nu. Nej.
Varför tror du?
Nej, det alltså jag kan säga, jag har det bra. Jag jobbar på NOA idag.
Och vad är NOA då för de som
lyssnar? Det är Nationella operativa avdelningen, det gamla Rikskrim. Mm.
Vad gör ni? Vad gör du på ditt jobb?
Ja, alltså jag jobbar på utredningsenheten och vi har ju, NOA ska ju leda svensk polis, så att vi jobbar ju över hela landet och vi jobbar väldigt nära med Säpo också om det händer något terror och grejer och så vidare. Och vi har det bra, liksom. Vi har inte den här pressen på samma sätt som kollegor har yttre tjänst och så vidare och så. Så att, men nej, jag skulle nog inte rekommendera mina barn att bli polis idag om det fortsätter som det gör.
Men vad menar du är skillnad då från när du började och idag?
Alltså trycket är ju helt annorlunda än vad det var när vi jobbade som polis. Mm. Alla de här no-go-områdena och så vidare, särskilt utsatta områden och så vidare. Det fanns ju inte på det sättet. Man hade ju visst Tensta, Rinkeby lite sådär. Men nu är det ju helt, det urartar ju liksom. Och det är ju, sprider ju sig. Så att, och det här är klart, det är mycket jobb för polisen. Och man alla mord som sker. Och jag har ju hört säkert om det här med våldtäkter och så vidare. Att man lägger det åt sidan istället för att utreda mord.
Alltså,
och
det här är ju helt sjukt när man läser det. Att jag förstår ju att allmänheten också tycker att det är förskräckligt. Hur kan man lägga undan våldtäktsärenden? Men det är sån hög belastning så att man måste prioritera då?
Ja, nu är det högst min personliga åsikt. Men nu är det ju så att de flesta skjutningar, de är ju kriminella som skjuter varandra. Mm. Det är ju så det är. Mm. Men de som blir våldtagna är inte kriminella. Nej. Så jag tycker att visst, oftast vill inte de här personerna prata heller. De vill inte medverka för de är ju kriminella. Mm. Så att, vill de inte prata, men fine. Mm. Lägg inte ner så mycket resurser på det. Nej. Det är inte värt det. Nej. Om vi inte har de resurserna så ska vi inte lägga dem där heller om de inte vill medverka.
Ja, just det. Ja, alltså stort tack Katja att du var med.
Ja, tack själv.
Lite om dina polisiära år och du fortsätter ju ett tag till.
Ja, vi får väl se hur länge det blir.
De säger ofta det, once a cop, always a cop. Men,
ja, men jag tror inte det. Det gäller nog inte mig.
Så, skulle du kunna tänka dig att börja jobba med något annat?
Ja, absolut. Ja. Det var nog intressant, ja.
Ja, ja, vi får väl se. Vi får väl se hur det blir. Ja, men stort tack!
Ja, tack själv! Ja.
Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Tycker du om den här podden så sprid den gärna i dina sociala medier. Det skulle göra mig glad. Snutsnack har en egen Facebook-sida som heter Snutsnack. Där kan man gå in och kika eller framföra kritik, feedback eller vad man känner för. Jag heter som sagt Hasse Brontén och mig hittar du på Instagram, Twitter och Facebook. Ha det jättebra tills vi hörs nästa gång.